I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 241. Som ni vet, ni som följer podden, vet att jag sedan många år tillbaka, närmare bestämt, ja, jag är inne på det 9:e året nu med Karriärpodden, lyfter fram kvinnliga ledare och förebilder. Eftersom det är en av de faktorerna som bevisligen behövs för att vi ska få upp ögonen för hur många otroligt kompetenta och framgångsrika kvinnor det finns i vår omvärld. Rapporterna haglar just nu om att det går trögt med att nå ett jämställt arbetsliv och samhälle och att det till och med backar på många fronter, inte minst i hela den polariserade värld vi lever i som är långt ifrån jämställd. Igår kom Allbright-rapporten ut som visade att det i princip står stilla eller till och med backar med jämställdheten i svenskt näringsliv. Efter ett årtionde med stadig ökning om 1 procentenhet per år är utvecklingen nu exakt noll. Samtidigt visar även rapporten att jämställdhet lönar sig i 4 av 5 nyckeltal. Hur är då detta möjligt? Ja, vi har därför valt att den här veckan lyfta ett väldigt populärt avsnitt igen med Karin Rådström som spelar en oerhört viktig roll både som förebild och som gjuter ny mark på många olika plan. Det var en väldigt fin artikel om Karin och hennes karriär nyligen i Dagens Industri. Och här i Karriärpodden kan du följa med och lära känna henne och höra henne själv berätta. Avsnittet spelades in precis innan hon tillträdde som ny vd för Mercedes-Benz Trucks. Där hon är den första kvinnan någonsin på den positionen. Karin lämnade då en lång karriär på Scania på 16 år där hon en gång började som trainee efter studierna på KTH och sen haft flertalet ledarroller. Bland annat varit chef för affärsområdet Buses & Coaches och senast försäljnings- och marknadsdirektör och en plats i koncernledningen där. Det här är ett samtal om att gå sin egen väg, om ledarskap och vad hon har tagit med sig från elitidrotten som roddare på landslagsnivå. Men också om tuffa stunder och om när livet inte går som det är tänkt. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 241 med min gäst Karin Rådström. Jag heter Eva Ekedal. Karin Rådström, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättekul.
Ja, härligt. Ja, men vi har ju... Äntligen får vi säga att vi har vetat det här ett tag och jag har längtat efter att du ska komma och besöka mig. Därför att vi har ju också fått lära känna varandra lite mer det senaste året när du har varit med i Women for Leaders Premium Leadership Program som du har varit en del av det senaste, eller förra året kan man ju säga att det var som du
gick. Ja, precis.
Så att, men nu har det ju hänt så mycket i ditt liv sen sist alltså.
Ja, det har varit ett händelserikt år, inte bara med tanke på vad som har hänt i världen, men även på det personliga planet.
Ja, men verkligen. Berätta, vad har du liksom... Du står ju inför ett jobbyte. Och väldigt snart så är du en del utav Mercedes och Daimler.
Det stämmer bra. Jag ska tillträda väldigt snart som chef för Mercedes-Benz Trucks. Mm. Och håller på att flytta med min familj till Stuttgart i samband med det.
Jättecoolt. Byter både land och jobb och koncern och allt på en gång. Men inte riktigt bransch kan man ju säga.
Nej, det är den här tunga fordonsbranschen som jag blir kvar i. Och det kanske jag inte hade trott när jag tog examen för, vad blir det nu, 16 år sedan. Men det är ju en otroligt spännande bransch att vara i just nu. Med tanke på alla förändringar som pågår och hur mycket transport förändras.
Ja, men verkligen. Men du, vad har du gjort under den här tiden? För det var ju, blev ju en karantäntid för dig, ganska lång sådan.
Ja, men det stämmer. Jag har ju suttit i koncernledningen på Scania och då har jag varit i karantän då ungefär 9 månader innan jag ska in i mitt nya jobb.
Det är som en graviditet.
Ja, vi kanske kommer dit. Jag har själv aldrig upplevt en 9 månaders graviditet. Precis. Jag har egentligen fokuserat väldigt mycket på återhämtning. De senaste 5 åren har varit jätteintensiva i mitt liv. Både privat och professionellt. Jag har blivit mamma till 2 pojkar. Och jag har samtidigt egentligen tagit ganska stora professionella steg. Så att det har varit otroligt lyxigt och skönt att få den här tiden nu och landa lite i det och faktiskt också återhämta mig och styra mitt liv på vad som gör mig glad och vad jag mår bra av istället för på vad kalendern säger att jag ska göra.
För det har varit liksom minutplanering i ditt liv innan.
Ja, det får man nog ändå säga att det har varit. Jag har ju rest väldigt mycket i mina senaste tjänster och det tar ju ganska mycket liksom ifrån ens privatliv. Och därför har det varit viktigt när jag inte har rest att verkligen se till att hinna med allt annat som jag vill prioritera i livet.
Så vad gör man då när man ska återhämta sig från det där vanliga minutlivet?
I början var jag nog inte så bra. Det var nästan som att jag hade ett jobb fast jag inte hade det. Så att jag körde på och planerade in massa grejer och så. Men sen så hade jag ett jättebra samtal med min mentor, Monica Lingbo, som är HR-chef på Axfood. Och hon liksom fick mig verkligen att fundera över vad är det som jag blir glad av? Och vad får mig att må bra? Och då landade jag i såklart familjen, min man och mina 2 barn. Att ha mer tid med dem. Inte minst hämta på dagis som jag inte har gjort så mycket sista åren. Men också att faktiskt ha kvalitetstid med mig själv. Jag insåg att jag har inte varit själv överhuvudtaget sista åren. Förutom när jag har suttit på ett plan. Kanske på väg till Sao Paulo eller Bangkok eller Australien.
Så att, och då har du bara läst en massa.
Ja, då har man ju oftast haft lite press på att det ska presteras ganska mycket. Så jag har varit en del själv. Jag har varit mycket i Ramenberget i fjällen. Och både
ensam då?
Ja, mycket ensam faktiskt. Flera gånger också med vänner och med familj. Med min brorsa och min pappa och sådär. Och egentligen bara legat där på soffan och funderat över allt som varit och allt som ska komma.
Vad har det kommit för tankar då? Det är ju ganska spännande så här, när man får verkligen ett tillfälle i livet att stanna upp och tänka till.
Ja, bra fråga. Jag tror att, att stanna upp gör ju att man ser allt som finns som man ska vara tacksam för. Så att jag tror att jag har blivit väldigt ödmjuk för hur bra livet är just nu. Och att jag är på en bra plats där jag mår bra och där jag har väldigt fina människor runt mig. Och att jag har hunnit njuta och ta in det på ett annat sätt.
Mm. Ja, men det är ju få förunnat såklart att liksom få den här tiden i livet när man... För oftast hinner man ju inte liksom tänka när det bara snurrar på. Och speciellt inte när man sitter i en koncernledningsroll som du gjorde här på Scania med allt. Jag vet ju, jag såg ju hur ditt liv såg ut. Det var liksom, det var ju verkligen minuter och en agenda som fullspäckad.
Mm.
Vi fick stjäla liksom tid med dig lite emellanåt.
Ja.
Ja, ja. Men du Karin, nu ska vi ju gå till botten med dig, vill jag säga. Och också försöka förstå hur din resa har sett ut. För du är ju en förebild i en väldigt mansdominerad industri. Det finns inte så många Karinar som har gjort just den här resan. Så jag tänker att vi har massa att lära oss av dig. Men då måste vi börja från början. Du vet att jag är sån. Jag vill gärna höra så här. Vad hände från allra första början?
Ja.
Uppvuxen i?
Nynäshamn.
Nynäshamn. Mm.
Ja.
Och om vi blickar tillbaka där då, vad hittar vi då?
Jag är uppvuxen i Nynäshamn som sagt. Med mamma och pappa. En storebrorsa, Johan. Och bodde där tills jag var 12. Samma hus. Hade aldrig suttit på ett flygplan, liksom hade inte rest så mycket och så vidare. Men sen när jag var 12 så flyttade vi till Kanada med familjen.
Ja, hur kommer det sig att ni gjorde det?
Min pappa fick jobb där på Ericsson.
Mm.
Så det var ju liksom en ganska stor förändring då. Från lilla Nynäs till stora Toronto. Mm. Och... ja, som sagt, jag tror att det var första gången jag satt på ett flygplan. Så landade vi på Newark, liksom. Så att det var jättehäftigt och jättejobbigt också.
Ja, minns du, hur var det att börja skolan och så där? Och inte riktigt känna någon och kunna språket heller, va?
Nej, precis. Jag var inte så jättebra på engelska. Och jag minns det väldigt väl, för att det var jättejobbigt.
Mm.
Jag kom ju från liksom en otrolig trygghet i Nynäs där man kunde cykla överallt och man satt och pratade i telefon hela kvällarna med sina kompisar. Och jag var ju 12, skulle precis fylla 13, så att det var ju verkligen en ålder också där allt sånt är väldigt viktigt med det sociala och kompisar och passa in och så. Och kom till Kanada och jag passade ju verkligen inte in. Och... hade jättejobbigt, jag hade inga kompisar. Jag var lite mobbad i början. Och det var ju inte så kul. Jag längtade bara hem till Nynäshamn.
Mm.
Min mamma berättat att jag sa någon gång så här, ja, när jag blir vuxen ska jag gifta mig med en svensk. Och jag ska bara gifta mig med honom om man lovar att aldrig flytta därifrån. Så att det var väl ett tecken lite på hur jag mådde.
Nu är det du som flyttar, tänker jag här, men okej.
Okay. Ja, nu ska jag göra det här till mina egna barn.
Ja, okej. Okay. Så det där var ingen rosenskimrande tid, begynnande tonåren där då?
Nej, och bara för att... Jag har ju funderat jättemycket över det här kopplat till att liksom, jag nu väljer att göra det här med mina barn. Mm. Och hur jobbigt det var för mig själv när vi gjorde det. Och... jag tänker som så att det handlar ju som förälder om att ge sina barn rötter och trygghet, att de ska stå stadigt. Men någonstans måste man också börja växa ut grenarna.
Mm.
Och för mig var ju det där perioden också en tid då grenarna började växa. För att jag tror, även om det var otroligt jobbigt i början, så är det så mycket från den tiden som har präglat mig och som har gjort mig... och tagit mig dit jag är idag på ett positivt sätt.
Mm.
Till exempel att jag väldigt tidigt blev... liksom, jag tvingades nog de där åren att bli ganska duktig på att skapa självkänsla utifrån... eller inifrån egentligen, inte utifrån.
Mm.
För att överleva liksom, så var jag tvungen att lita på mig själv och ge mig själv den bekräftelse som jag behövde för att må bra.
Mm.
Och det har jag med mig jättemycket senare i livet. För jag är ju inte speciellt brydd om vad folk tycker om mig. Eller alla andras åsikter om vad jag borde göra och inte borde göra. Och hur jag borde bete mig och inte. Och det tror jag kommer från att jag liksom tog mig igenom den perioden och kom ut liksom fortfarande stående på två fötter.
Mm. Det är ju häftigt hur kroppen ändå, eller liksom, hur vi människor fungerar i de här lägena på ett bra sätt. Du byggde upp någon form av liksom egen barriär där, eller vad man ska säga, så att du kunde ge dig själv det du behövde.
Ja, och sen var det ju så, vi bodde där 7 år, bodde jag. Och det här var ju framförallt de första kanske 2 åren. Sen så blev jag ju mer kanadensisk än jag var svensk. Mm. Och då blev det nästan tvärtom, att det var jobbigt att komma hem till Sverige för att jag inte passade in. Och det kommer liksom nya ord och nya trender och nya liksom sedlar som jag inte kände igen och sådär. Mm. Så att det vände ju ganska fort i den åldern.
Ja, man är ju väldigt anpassningsbar som barn ändå. Alltså.
Ja, verkligen. Mm.
Okej, men sen kom du hem.
Ja, mina föräldrar, det här har jag förstått lite i efterhand, de väntade ut liksom, att jag skulle gå ut high school. Det tyckte de var en bra timing som passade med när de skulle komma tillbaka till Sverige. Men när jag gick ut high school så vägrade jag följa med dem till Sverige. Så att då blev jag kvar själv i Kanada och började plugga där på ett universitet, Queen's University. Och de flyttade tillbaka hem.
Så då var du liksom, bodde du själv?
Ja, när jag var 18.
Mm. Det blir också någonting som skapas av det då?
Ja, och det kom säkert mycket av, liksom, som jag sa, den här tiden. Att jag redan då hade börjat hunnit bli ganska bestämd och trygg i vilka val som var viktiga för mig att göra.
Mm.
Och säkert också att så här, nu äntligen har jag kommit någonstans. Jag har förstått den här kulturen. Jag är en del av den. Här liksom är jag hemma. Att jag var lite rädd för att bryta upp och så komma tillbaka till Sverige och köra hela det racet igen.
Mm.
Men sen när jag hade bott i Kanada 1 år så övertygade mina föräldrar mig att jag skulle komma tillbaka i alla fall. Testa att bo i Sverige, lära mig lite svenska, koppla tillbaka till släkten som jag inte hade träffat och min farmor, farfar, mormor som började bli gamla och så. Så då, ja, då tänkte jag, då kom jag tillbaka 1 år och testa lite. Och sen då började jag på KTH och trivdes jättebra direkt och sen blev jag kvar då.
Sen blev du kvar.
Så att, det fanns kanske någon plan där som början som jag inte heller hade riktigt fattat. Nej.
Hur kom det sig att det blev KTH då? Var det förutbestämt?
Ja, så är det i vår släkt.
Mm. Så gör man.
Finns det några andra val?
Ja.
Nej, men det var, jag hade teknikintresse, jag gillade matte och jag hade egentligen ingen aning om vad jag ville jobba med. Så det kändes nog mycket som en öppen utbildning där jag fortfarande hade mycket valfrihet efter att jag hade läst färdigt.
Mm. Ja, men det är ju skönt när man liksom ändå vet vad det är. Det är ju väldigt många som inte, som man bara chansar där i början. Men det var ju väldigt rätt för dig, kan man ju konstatera.
Jag måste erkänna när jag pluggat, jag så tänkte inte på att jag skulle börja jobba sen, utan jag bara...
Det här verkar vara kul plugg. Liksom.
Ja, men lite så. Jag hade verkligen ingen bild av vad jag skulle bli eller vad jag skulle jobba med.
Nej.
Eller ens vad jag var bra på.
Att du skulle bli chef då? Visste man det?
Inte jag själv. Kanske folk runt mig kunde se det. Men det var till och med så att när jag sen började jobba, jag började på Scania då.
Mm, som trainee.
Som trainee. Och när jag hade varit trainee och även jobbat kanske 2 år, så blev den gruppen jag jobbade på blev för stor, så man behövde dela den. Och min dåvarande chef, Claes Nyqvist, han kom till mig och sa, Karin, jag tycker du ska söka här och bli gruppchef. Och jag var så här, nej, men jag kanske vill bli chef någon gång, men jag känner inte riktigt att jag är redo och jag vet inte. Och han tittade på mig och sa, Karin, du är redo. Och sen sökte jag jobbet och fick det.
Mm.
Och så när jag hade börjat och jobbat några månader så kände jag ju så här, men wow,
liksom, det här är grejen.
Det här var ju precis rätt.
Så du behövde den där lilla knuffen då, kan man säga. Är han din första, en av dina första sponsorer kanske?
Ja, absolut. Ja. Och han är en förebild fortfarande så tillvida att jag har alltid tänkt sen dess att jag vill också vara den chefen som ser potentialen i människor innan de ser det själva.
Mm.
Och det gjorde han ju.
Ja, det gjorde han ju verkligen. Men det där tycker jag är så härligt när man hittar de där nycklarna, när man reflekterar liksom över sig. Men då, det var då jag liksom klev in i det här också.
Ja.
Mm. Så där hittar vi första chefsjobbet. Sen är det ju en lång karriär på Scania. Som, är det 16 år som det blev?
Ja, 16 år blev det.
Mm. Och då kan vi inte liksom gå in i allt du har gjort där. Men vi måste ju summera på något sätt. Hur gör vi det? Det får du göra.
Nej, men jag har väl haft egentligen lite olika typer av jobb. Jag har hela tiden varit inom sälj och marknad. Först 5 år inom lastbil. Och sen kanske 5 år som blev väldigt viktiga år för mig. Där jag var med och startade upp, kan man säga, vår verksamhet kring uppkopplade fordon och uppkopplade tjänster, som från början var verkligen liksom en liten periferiverksamhet som ingen, inklusive jag själv, fattade vad de höll på med, till att vi liksom insåg att datan vi får från det uppkopplade fordonet är ju hela kärnan i vår affär. Och vi också då under den perioden verkligen började använda data till att förstå mycket mer om våra kunders beteenden. Alltså hur mycket körs bilarna, vad har de för snitthastighet, hur ska vi serva dem på bästa sätt. Till att också använda datat i våra egna processer. Vi kan ju till exempel se hur olika segment går i olika länder. Beroende på hur mycket, till exempel våra anläggningsbilar i Italien. Om de kör mycket, ja, då är ekonomin på väg uppåt och då kan vi använda det
till hur vi planerar vår verksamhet. Och det här var ju ganska tidigt ute då, med att förstå datans värde då.
Ja, absolut. Mm. Och sen idag gör man ju ännu mycket mer grejer.
Mm.
Men det var väl liksom ett tjok. Och sen efter det flyttade jag till Kenya, jobbade där.
Precis, nu måste vi ju här. Va? Helt plötsligt så hamnar du i Kenya.
Ja.
Nu har vi en flytt till i Karins liv.
Ja, just det.
Ja. Berätta, hur gick det där till då?
Ja, egentligen var det så att jag och min man Daniel hade bestämt oss för att vi ville göra en adoption. Och sen när vi började titta på olika länder så blev vi lite... Ja, men vi tyckte att Kenya kändes spännande. Och då var det så i Kenya att adoptionsprocessen byggde på att man bodde där under ett antal månader upp till ett år. Och just då visste jag att Scania höll på att köpa och sätta upp en egen distributör i Kenya. Så att jag frågade min dåvarande chef om han trodde att jag skulle kunna jobba där. Och han sa ja direkt.
Mm.
Helt fantastiskt. Så då blev det så att vi flyttade dit och gjorde vår adoption där. Och samtidigt så kunde jag vara med och starta upp Scania Östafrika.
Ah. Så du jobbade under själva adoptionsprocessen?
Ja, precis. Mm. Eller vi delade lite. Jag jobbade kanske 75% och Daniel 25%. Men han var då mest föräldraledig. Och sen när vi flyttade hem från Kenya var jag föräldraledig.
Mm. Så hur länge blev det i Kenya?
Ja, det blev för mig nästan 1,5 år.
Ja. Hur var det att liksom komma dit då rent arbetsmässigt och jobba i Kenya kontra Sverige?
Ja, alltså jag funderade ju jättemycket innan jag flyttade ner vilken typ av ledarskap som skulle krävas. Och jag trodde liksom att nu måste jag bli mycket tuffare och ta mer beslut. Och du vet, kanske peka med hela handen, för det är så man gör där. Men sen när jag väl kom ner så upplevde jag inte att jag behövde anpassa mig så mycket. Alltså det är ganska mänskligt att man vill ta ansvar för sitt arbete, att man vill vara med och få påverka. Och det kräver egentligen samma typ av ledarskap oavsett vilken kontext man befinner sig i.
Mm.
Sen så fick jag jobba lite mer hands-on med att coacha medarbetare, därför att de kom ifrån en kultur där det verkligen var så här, aha, men om du gör fel så jobbar du inte kvar. Medan jag försökte skapa en kultur där det är så här, åh, gjorde du fel, vad bra, då ska vi se hur vi...
vad vi har lärt oss av det.
Ja, vad vi lär oss och så att vi, hur gör vi så att det inte sker igen.
Ja.
Så att det var ju lite annorlunda. Och sen såklart själva frågeställningarna som blir ju hands-on på ett helt annat sätt. Och också alltså hela kontexten. Det är ett väldigt fattigt land, Kenya. 5% av befolkningen lever med HIV.
Mm.
Jag menar, det var skjutningar utanför kontoret liksom andra, tredje veckan jag var där.
Och,
ja, det var faktiskt lite, det var inte roligt. Men så här, vi satt liksom och jobbade på kontoret. Och så helt plötsligt så började skjutas.
Mm.
Och alla bara slänger sig ner på golvet.
Mm.
Jag med. Mm. Och sen så börjar de liksom lyssna lite. Så bara, no, no, it's outside the gates. Alltså det är utanför vårt område. Det är lugnt. Och då sätter sig alla så här
och bara jobba
börjar jobba igen.
Och
jag bara, okej. Okay. Och så hör man liksom bam, 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 bam. Och sen så visar det sig lite senare då att ja, men då var det ju ett väpnat rån på våran parkering mot våra anställda.
Oj.
Och skjutningen sen var att ja, men de här rånarna sprang iväg och så kom polisen efter och började skjuta efter dem då. Det, men liksom ha lite annan kontext liksom.
Ja, lite andra
och ledningsgruppsfrågorna var liksom, ska vi ha väpnade vakter eller inte väpnade vakter? Och liksom, hur ska vi hantera HIV på kontoret? Och, alltså,
för så att det var helt risker. Andra typer av frågor som kunde komma då?
Ja, sen var det ju massa såklart liksom, mer verksamhetsfrågor som är väldigt lika de man har på alla jobb. Men det var en annan miljö, fast alltså jätterolig miljö att jobba i.
Ja.
Och verkligen känslan av att man kan vara med och påverka till det bättre.
Ja. Vad var det mer för någonting som hände i Afrika eller med dig, tänker jag, och din resa?
En väldigt bra sak som hände var att jag blev en mycket mindre stressad person. Jag var nog tidigare en sån här som kan stå i en kö liksom, i mataffären och tänka så här, gud vad ineffektivt om de skulle optimera lite där och så här, om den där. Men det går ju liksom inte i Kenya för att det är ingenting i samhället som är byggt på att det ska vara effektivt.
Nej.
Så att när man till exempel ska boka möte med en kund, då bestämmer man vilken dag man ska komma. Och sen när man kommer dit, då antingen är de där eller så är de inte där. Då får man liksom fika med deras mamma och dricka te 2 timmar tills de dyker upp. Och även liksom allt man vill uträtta kopplat till myndigheter och så måste man åka dit. Det går ju inte att göra något på nätet och man kan heller inte ringa. Så man får åka dit och sätta sig liksom och vänta på att någon har tid. Och det kan ju upplevas väldigt stressigt i början när man är van att vara lite så här effektiv och kunna planera sin dag. Men det är också ett lugn i hela livet där som är väldigt fantastiskt.
Så vad hände med dig?
Ja, jag var ju tvungen att anpassa mig till det där.
Och så blev du också mamma då?
Ja, absolut. Jag lärde mig liksom att vara lugn och inte stressa, vilket jag har lyckats behålla efter den tiden. Så att idag, liksom, när jag står i en kö så kan jag faktiskt tycka att det är ganska skönt bara att få stå där och kunna reflektera.
Mm.
Nej, men sen blev jag ju också förälder och mamma till Erik då, vårt första barn. Och det var ju helt fantastiskt. Vi hade längtat många år. Och
ja. Ni hade inte haft lätt att få egna barn?
Nej, det hade vi inte.
Nej.
Så att, det var en process och ja, men verkligen, ja, det var helt fantastiskt.
Mm. Och så flyttade ni hem med lilla Erik?
Ja, det gjorde vi. Och då var jag föräldraledig med Erik och hade ju liksom en garanterad plats på Scania men inget färdigt jobb. Så att jag kom tillbaka och sa att ja, men jag vill gärna vara föräldraledig, men jag kan också vara lite flexibel när jag kan börja igen. För att jag förstod ju att med den typen av jobb jag var intresserad av så ska det ju också tajma, och man ska ha lite flyt att ett sånt jobb blir ledigt. Men det händer ju ingenting såklart. För när man inte är där på kontoret då, nej. Jag ska inte säga att man blir bortglömd, men ja, det var liksom, jag kunde köra hela min föräldraledighet som tänkt, och när jag väl var färdig så hade jag inget färdigt jobb.
Nej, okej.
Men jag började då ha lite dialog med min chef, eller ja, den som eventuellt kunde bli min chef, Christian. Och tittade på, han tyckte väl att jag skulle bredda mig och kanske gå in. Jag hade suttit då innan Kenya i ledningsgruppen på affärsområdet för uppkopplade tjänster. Och han coachade mig lite att ja, men du kanske kan gå in och sitta i något annat affärsområde i ledningsgruppen. Och sen så funderade jag mycket över det och liksom pratade lite med de olika affärsområdescheferna. Men det kändes liksom inte så här. Jag gillar ju utmaningar liksom. Mm. Jag gillar ju att ta steget ut och inte riktigt veta var jag ska landa. Och det var inte som att jag visste exakt hur alla de där jobben skulle göras. Men jag kände inte den här stora utmaningen som jag letade efter. Så till slut gick jag faktiskt tillbaka till Christian och sa att, och det här var typ det läskigaste mötet kanske jag har haft liksom, i adrenalinpåslag och okay. osäkerhet kring hur det skulle landa. Men, nej, men jag gick tillbaka till honom och sa att, och han är för övrigt en fantastisk chef som jag har.
Kan vi bocka av en till?
Ja, och sa som det var att så här, ja, du är en person som jag ser upp till och inspireras av. Och jag kan faktiskt inte se att du har tagit några breddningssteg i din karriär. Så jag förstår inte riktigt varför du tycker att jag behöver göra det nu.
Wow.
Ja. Men som tur var så tog han det väldigt bra. Och jag tror att det verkligen fick honom att fundera också kring
varför han hade
sagt det. Och på något sätt min förmåga. För att några veckor efter det så hörde han av sig och sa att ja, men nu ska vi rekrytera en ny busschef. Alltså affärsområdeschef, och jag vill att du ska vara med i den rekryteringen. Så att det hade nog inte hänt om vi inte hade haft det där samtalet.
Det här är ju spännande alltså. Och lärdomar man kan dra av det. Att du liksom hade tänkt och vågade konfrontera honom lite med den här tankegången. För det är ju lätt att vi kvinnor ska ha så himla mycket på fötterna. Det tycker vi ju själva. Ja. Och om vi då också får det liksom lite påspett, då blir det ju ännu mer. Så det där var ju klockrent. Så då blev det busschefen.
Ja, sen var det ju en jättetuff process kring det. Men jag fick ju det jobbet. Och det var lite roligt också. För när han ringde det samtalet, då hade jag just blivit gravid med vårt andra barn, Oscar.
Just det, för då blev det den naturliga vägen.
Precis. Och då kom jag ihåg att jag hade en diskussion med min man, liksom att nu är jag gravid och jag får frågan om den här jättespännande tjänsten. Men chansen att båda de här grejerna skulle inträffa, att jag både liksom, att den här graviditeten ska gå bra och att jag ska få jobbet, det är liksom så minimalt så att jag behöver inte ens fundera över det.
Nej.
Så jag satsar på båda. Liksom. Och sen så fick jag jobbet och då var jag ju fortfarande gravid. Och då fick jag ju säga till Christian att men jag vill jättegärna göra det här. Men jag är gravid i, vad det nu var, vecka 20 eller något sånt där. Och då sa han det enda rätta, vilket är grattis och vad kul. Och självklart liksom, ska vi lösa det och vi ser på dig som en långsiktig lösning ändå. Sen så la vi upp en plan. För då skulle jag börja 1 november och så skulle jag föda i mars. Så då skulle jag liksom hinna jobba några månader, sen föda i mars och kanske ta en ganska kort föräldraledighet, för jag hade just också varit ledig med Erik då innan. Komma tillbaka efter sommaren och köra det där jobbet. Men jag började 1 november och sen kom Oscar 17 november, redan i vecka 26.
Ah, så tidigt.
Så att det blev inte alls som vi hade planerat.
Nej.
Och när man föder så tidigt så blir det ju också i början väldigt kritiskt. Mm. Vilket gjorde att vi fick ju bara båda av oss liksom
släppa
allt och flytta till Huddinge sjukhus.
Mm.
Så bodde vi där, eller ja, vi turades om då, en var hemma med Erik och en på sjukhuset. Körde stafettrace i 3 månader innan vi kunde komma hem med Oscar. Och allt gick bra, som tur var.
Ja,
så nu har jag tur. 2
Ja, fantastiskt.
Fina pojkar hemma. Ja. Eller 3 då, med min man.
Ja, han fick vara med på ett hörn. Ja, men otroligt, vilken grej. Och det är då man kanske inser så här, jobbet och så här, karriären i sig. Men viktigast är ju liksom livet och familjen där.
Ja, det var ju väldigt tydligt. För när vi körde in till Huddinge, då så fattade ju inte jag att jag kanske skulle föda då. Det fanns ju inte på kartan. Så jag var ju fortfarande liksom satt och planerade min tjänsteresa till Tyskland som jag skulle ha dagen efter. Och när jag kom in hade legat där några timmar så bara, nah, det kanske inte blir Tyskland imorgon. Så jag tvungen att ringa då Christian och bara, vi får se, jag tror inte jag kommer iväg till Tyskland liksom, men jag vill tillbaka på fredag. Typ. Nej, och sen dagen efter kom Oscar.
Mm.
Och då släppte, alltså, ja, då är ju inte jobbet så viktigt. Nej. Då släppte jag ju bara allt. Och fick fokusera på det.
Ja, vilken grej.
Mm.
Men ändå så din karriärutveckling liksom gick ju som på rälsen då, kan man så här utifrån sett.
Ja, alltså jag hade ju... Scania stöttade ju mig jättefint och ville ju att det skulle bli bra. Så jag kunde tillsätta en tillförordnad chef, Anna Carmo, som är ordinarie busschef idag.
Jättehärlig person också, kan jag säga, som får lära känna henne.
Just det. Hon körde ju jobbet och så kunde jag under tiden jag var på Huddinge också jobba lite i bakgrunden. För det man, alltså, man satt ju där och han låg i en kuvös, så att man hade ju väldigt mycket tid. Och jag insåg att det var ganska skönt att ha något annat att tänka på. Så att jag jobbade kanske 20% och gjorde några liksom... förberedde några rekryteringar och satte upp lite liksom hur organisationen skulle se ut och vad jag ville göra sen när jag skulle komma in och börja jobba. Så att vi jobbade tillsammans på ett jättebra sätt. Och sen när jag väl kom in och började jobba heltid så gick det ganska fort och liksom kunna driva igenom de sakerna som behövde hända.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och sen hittar man ett, om vi liksom ska fullfölja din karriärutveckling när vi går in på andra frågor, så gick det ju ganska snabbt att du fick den här rollen som du senast nu då har haft.
Ja, det var så att Christian, min dåvarande chef, gick vidare inom Traton som är koncernen liksom som ovanför Scania och blev COO där. Så hans jobb blev ledigt och egentligen hade jag tänkt stanna kvar på buss för jag hade mera kvar att uträtta där. Men jag fick frågan om jag ville vara med i den processen och så kände jag att dels att jag ville ta chansen för att den kom, men också att jag inte visste vem som skulle bli chef där annars. Mm. Och det är ganska viktigt tror jag när man kör ett just inom Scania där lastbil är liksom det stora och sen är buss det näst största affärsområdet. Det är väldigt viktigt att man har en bra chef som förstår bussaffären för att man ska ha förutsättningar att lyckas. Och jag kände att det kanske inte fanns så jättemånga kandidater som skulle kunna stötta mig på det sättet som Christian hade gjort. Så då kände jag, men jag måste nog vara med här och tror Henrik...
Sätta dig i förarsätet själv.
Ja, och tror Henrik att jag klarar det här så är det klart att jag klarar det.
För då var det Henrik som var vd.
Ja, Henrik Henriksson, som är vd fortfarande.
Mm. Ja. Okej, så nu är vi där då. Och när man tittar på din karriärväg här så undrar jag också hur viktigt det har varit för dig. Eller hur summerar du själv det här kring att ha varit liksom ensam kvinna i ganska många led i de här chefskonstellationerna? Och inte minst nu senast då i koncernledningen.
Ja, alltså jag har ju varit ensam kvinna, som du säger, i ganska många, eller en av få i alla fall, ganska länge. Och nästan till den grad att jag har lite svårt att analysera vad liksom, i vilken mån jag har anpassat mig utifrån det och hur mycket jag bara har kört på och varit mig själv och liksom kört mitt eget race. Om jag tittar tillbaka så, även under min uppväxt, så jag sprang orientering i Nynäshamn. Mm. Det var bara killar nästan i klubben, så att jag var liksom med grabbarna. Jag har alltid haft mycket killkompisar, jag gillar sport. Och, du vet,
och en elitkarriär som vi också ska komma till här.
Ja, just det. Ja, den också.
Den måste vi prata om.
Nej, men så jag tänker liksom... Jag tror att det är lite som när man... Om man flyttar till ett annat land, som jag har gjort ett par gånger. Då liksom känner man ju in omgivningen och man försöker passa in och anpassar och vill förstå kulturen och sederna i det landet för att liksom vara en del av det. Mm. Och i någon mån har jag ju gjort det i en manlig värld i och med att det är det jag har varit i stor utsträckning. Och jag vet att det finns några saker där jag har anpassat mig för att kunna vara effektiv i det landet eller den kulturen. Men sen finns det förstås andra saker som ligger nära värderingar där man inte ska och inte kan rubba det man står för. Men om jag ska ge några exempel på saker som jag så här lagt mig till med ändå, så kan det vara till exempel att jag säger inte jag känner du, utan jag säger jag anser eller jag tycker. Mm. Det är en sån där grej som det kostar inte så jättemycket för mig att göra den anpassningen om jag vet att det funkar så mycket bättre och att de lyssnar på ett annat sätt. Sen har jag också lärt mig att liksom, när man är 90% säker på något så ska man bara säga det som att man är 100% säker.
Mm.
Sen kan man springa iväg och kolla upp om det verkligen stämde. Och om det inte gjorde det så kan man komma tillbaka och vara så här, en liten korrigering, så här och så här och så här var det.
Mm.
Istället för, vilket skulle kanske egentligen ligga mer naturligt för mig, var så här, men jag tror att det är så här, jag är nästan säker. Så här. Då inger det lite osäkerhet.
Mm.
Och den är lite onödig. Mm. Så att i någon mån har jag så här lagt mig till kanske med vissa beteenden. Det finns säkert andra som jag inte ens ser själv. Men jag är väldigt noga med att inte göra avkall på och försöka vara någon annan än jag är för att passa in i vad ska man säga, den manliga
normen. Mm. Nej, men precis. Och vi har ju som sagt fått lära känna dig då i ett helt kvinnligt perspektiv också. Ja. Det var ju roligt. Eller vad tyckte du om det när du var med i Women for Leaders under det här året?
Ja, det var ett fantastiskt år. Och otroligt viktigt för mig att få förmånen och lära känna de andra i programmet och lära känna mig själv genom det. Men det var inte så lätt i början för mig.
Nej, då var det liksom en mod. Jag sitter och ler här för att jag ser lite framför mig. Liksom att du var så här ovan vid att vara en 100% kvinnlig konstellation.
Absolut. Nej, jag kände ju, alltså dels var jag skeptisk innan programmet började. Så varför ska jag gå ett program med bara kvinnor?
Mm, det kommer jag ihåg du sa till mig där. Vad är grejen med det här liksom?
Så var det. Mm. Och sen även liksom första dagen när jag kom in och alla hälsar på varann och är så här superentusiastiska och liksom, det är supermysigt och man nästan kramas liksom, första gången man ses. Och jag,
det här var så, innan pandemin dock.
Och jag är liksom så obekväm i det till en början.
Mm.
Men det är så, och det är väl också även i icke helt kvinnliga sammanhang. Jag är inte en sån här direkt människa som liksom, det tar lite tid för mig.
Mm.
Men det var, då kände jag så här, vad gör jag här?
Ja, det var för sent att hoppa av då, för det var på en buss.
Ja, precis. Vi hade redan flugit till Frankrike var det, och jag kunde inte ta mig därifrån. Nej, men
så glada för det, att du var med oss hela vägen.
Ja, och sen, jag med. Ja, det var verkligen bra.
Ja. Härligt. Men du, tillbaka till de här mansdominerade miljöerna, för jag tänker mig att du också har varit då, eftersom du har varit i olika länder och jobbat, det måste ha varit fantastiskt många olika, alltså vi tycker ju att vi är jämställda i Sverige och är väl det i någon mån då, när vi bemöter varandra och sådär. Men vad har du några exempel på grejer som har hänt här under de här åren?
Ja, alltså jag har sällan upplevt att det har varit någon stor grej att jag är kvinna. Ibland kan det nästan vara som att det är svårare i en nordisk kontext än i andra länder. Därför att där har du på något sätt din titel. Och det är väldigt starkt och betyder mycket. Och då kanske man får lite gratis nästan. Alltså, men hon är den och den chefen. Så här, då vet vi att hon är viktig, så då måste vi lyssna. Nej, men sen har det ju varit lite roliga situationer. Det har ju hänt mer än en gång att jag har rest någonstans och man kommer fram och så säger de liksom, where is Mr. Karim? För att de har väntat sig att det ska komma en man som, och då måste det ju vara Karim.
Ja, just det. Så att inte det här, Karin.
Och det här liksom, jag har suttit så här och väntat utanför något mötesrum och så har de kommit ut och liksom tittat och sen går de in igen och sen, nej, nu borde han vara här liksom. Så kommer de ut igen så bara, ja, eftersom du förmodligen är sekreteraren då, så where is Mr. Karim?
Gud vad roligt, vad gjorde du då liksom? Vad gör man? Hallå?
I'm here,
ja.
Nej, ja, men jag är så van vid det så att, jag säger nog bara, ja, det är Karin och det är jag liksom. Ja, och då blir det lite kaos i huvudet där. Och
ja. Jag såg någon bild också på när du står liksom med kollegorna i något land. Jag vet inte var det var någonstans, men det var massor med män i grå kostymer tror jag. Eller grå eller mörka, blå, någonting. Och så ser man en färgklick liksom.
Ja.
Och det är du.
Så är det. Men det förändras, som tur är.
Mm.
Och det finns jättemånga duktiga kvinnor på väg upp, både inom Scania och inom andra liksom, bolag inom industrin. Mm. Så att förhoppningsvis några fler färgklickar inom kort.
Mm. Ja, jag kan ju tänka mig att... Men alltså, det är ju det är intressant att höra dig prata om det där med att hur mycket du har anpassat dig och men att du ändå håller dig kvar i dig själv. Liksom. För det där är ju någonting som vi pratar ganska mycket om i Women for Leaders, att man ska inte behöva göra om sig till man för att bli en bra ledare, som det känns som det var lite för många år sedan. Men, det är ju någonting som vi fortfarande på något sätt brottas lite med. På, högst upp på topppositionerna, definitivt fortfarande.
Ja, och jag vet inte om det är manligt och kvinnligt, men något annat som jag upplevt är att jag står för kanske något annat än den tidigare generationens chefer. Så tillvida att jag tror mycket på att min uppgift som chef är att skapa en bra miljö där andra kan prestera. Egentligen att skapa förutsättningar för de som finns i min ledningsgrupp att kunna göra ett bra jobb. Genom att sätta en riktning, skapa en bra dynamik och miljö i gruppen som gör att man får stöttning och hjälper varandra. Och jag tror att chefer ser liksom att ja, men det där är vägen framåt, och det säger väl studier och sådär också. Men det jag kan känna är att jag får uppskattning för det, men jag förväntas kanske också i viss mån vara allt det där andra som kanske dåtidens chefer har varit, vilket är extremt påläst. Var den som liksom pekar med hela handen och tar mycket beslut. Att helt plötsligt så kanske man ska vara lite både och. Både det nya, men också vara allt som är det gamla. Och det är ju liksom, kostar ju på lite att inte falla in i... Jag har fått jobba med att inte falla in i att vara... Alltså sitta och läsa på siffror bara för att jag vet att det
förväntas,
vad jag tror förväntas. Mm. Utan att stå för det jag tror på. Och jag tror i många företag så finns det mycket strukturer som bygger på också att kanske lite av det som jag refererar till dåtidens ledarskap, att det är just den högsta chefen som är med på ett visst möte och ska liksom kunna övertyga hela församlingen om att man ska ta ett beslut i en viss riktning genom att man lägger fram sina extremt tekniska, tunga argument.
Mm.
Medan om du ska vara en chef som skapar förutsättningar och experten sitter någonstans nere i organisationen, så rimmar inte det riktigt med strukturen för hur man tar beslut.
Nej.
Så det går inte riktigt i takt, tror jag, i en del företag.
Nej. Vi behöver ju prata om den här elitidrottskarriären så att vi får med den på banan innan vi går vidare. För det är ju så, du var ju landslaget i rodd.
Ja, det stämmer. Det var faktiskt så jag ramlade in på det här uppkopplade fordon. För att då hade jag varit gruppchef hos den här fantastiska Klas. Och jag hade rott i skolan och på universitetet i Kanada och så. Även när jag flyttade till Sverige, liksom till den nivån att jag var lite under landslaget. Jag vann några SM med min dåvarande klubb och så. Men aldrig så att jag tog mig in i landslaget på riktigt. Men sen, när jag hade jobbat några år, så började jag träna lite mer bara för att hålla mig i form. Och då insåg jag att jag var nästan lika bra som jag hade varit när jag slutade ro innan jag började jobba. Så då tänkte jag att jag måste verkligen ge det här en chans och se hur bra jag kan bli. Och då funkade det inte att vara gruppchef längre. Så då skulle jag gå ner och jobba halvtid.
För att kunna träna?
För att kunna träna och för att kunna vara ledig när det var världskuppar och hej och hå. Och då var det här uppkopplade köret liksom, det var enda stället i mans jobb som man kunde göra halvtid. Så jag ramlade verkligen in i det. Nej, men då var jag i roddlandslaget 3 år.
Mm.
Och det var ju och jobbade typ halvtid knappt på Scania under de åren.
Mm.
Jättebra stöttning från Scania. Ja.
Vad har det här betytt för dig då, den här liksom väldigt aktiva karriären på sidan om?
Ja, men jag tror rodden gjorde, det viktigaste som rodden gjorde för mig var att jag har blivit väldigt stark mentalt. Och att jag har lärt mig att liksom flytta gränserna för vad som jag tror att jag klarar av. Så i början av min roddkarriär så drömde jag väldigt mycket om att få vinna ett SM-guld. Och tyckte det var det största man kunde uppnå. Och sen så gjorde jag det. Och då tänkte jag, det vore liksom så coolt att få representera Sverige och ro i världskuppen. Ja, och sen så gjorde jag det. Och så tänkte jag, ja men att få ro ett VM, liksom, det vore också fantastiskt häftigt. Och så nådde jag dit. Och sen hade jag ju en liten plan att jag skulle också ta mig till OS. Men jag valde att sluta med min roddkarriär innan. Vi missade precis Peking-OS.
Mm.
Och så då var tanken att jag skulle fortsätta till OS i London. Men av olika anledningar som vi kan kanske komma in på så valde jag efter säsongen 2010 med två år kvar att inte fortsätta på det. Då. Men även liksom, så att det är en grej, liksom just det här att pressa gränserna. Men även när man tränar en sån idrott så är det ju extremt jobbiga träningspass.
Mm.
Så ett till exempel pass som vi körde som var brutalt, det var att man kör 2x2000 meter max på roddmaskin.
Mm.
Och då tar man ju i liksom så att man, ja,
spyr.
Ja, om man gör som man ska så ska man spy efter, för då har man tagit ut sig liksom så mycket det går. Men man kan absolut inte gå på benen om man kryper ut och spyr liksom. Men så gör man det en dag och så vet man exakt vilka tider man hade
då.
Mm. Sen när man gör det veckan efter, nej men då går det ju oftast att pressa lite till ändå. Liksom. Mm. Och det där är ju jättenyttigt. Det
låter lite osunt.
Ja, men det är lite stört. Liksom. Men det skapar ju en enorm liksom, mental styrka i att liksom, man vet att man... Någonting som känns läskigt en gång och jättejobbigt, nästa gång är det inte lika läskigt och jättejobbigt. Och ha den tryggheten i så här... Ja, att göra en presentation för 3000 pers är också jätteläskigt första gången. Men jag vet liksom att om jag får göra det...
Det bygger liksom självförtroende i sig. Och jag tänker så här, man klarar mer än man tror alltid.
Ja,
är ju klyschan,
och att få göra det liksom, på riktigt. Jag landar på fötterna här fast jag tänkte att det här är helt omöjligt.
Mm. Ja. Ja, vad häftigt att höra. Att då låter det som det här har ju varit en ganska viktig nyckel då för din liksom utvecklingsprocess också som i ledarjobbet och
absolut. Och i min ännu mer bygga på det här liksom tryggheten tror jag kring att jag klarar saker.
Mm.
Sen är det ju en så här uppenbar grej från rodden som är rakt översättningsbar. Det är ju att jag rodde ganska mycket lagbåt.
Mm.
Och då sätter man ju fyra individer i en båt och så ska man ro fort.
Mm.
Och man inser ganska fort att det spelar liksom ingen roll hur motiverad jag är, hur vältränad jag är och hur bra jag mår. Om det finns någon annan i den här båten som inte är på samma ställe fysiskt eller mentalt. Och det är ju ganska mycket så det är att jobba i en ledningsgrupp också.
Mm.
Att det spelar ingen roll om jag sitter två timmar till på kvällen och köttar. Liksom. Det är bättre om hela resten av ledningsgruppen och ännu hellre hela min organisation mår bra, är motiverade och sitter en kvart till varje dag för att de trivs.
Verkligen, det är så här teamarbetet. Team is everything brukar vi.
Ja.
Det är ju verkligen det som är nyckeln. Okej, men du Karin, om man skulle också få dyka ner lite i, vi vet ju att de flesta karriärresor och liv är ju inte bara ett rosenskimmer. Det finns ju tuffa stunder och sådär. Vad är det för någonting som kommer när jag säger det?
Ja, det är lite svårt att definiera tycker jag, för jag känner som att livet och jobbet har inte alltid gått i takt för mig.
Nej.
Och speciellt som vi har pratat om senaste åren har ju varit verkligen berg- och dalbana. Men något som var verkligen en topp jobbmässigt, det var den här perioden när jag jobbade med uppkopplade tjänster.
Mm.
Det var liksom kul och det, vi expanderade. Vi gick från 200 till 100 000 uppkopplade fordon på 5 år. Och från i början att man ringde våra bolag då och sa nu vill vi köra igång med det här tjänsteutbudet. Och de i princip bara, men liksom, dra åt helvete, så här, vi är inte intresserade.
Mm.
Till att de ringde 2 år senare och bara, när kan vi köra igång, det här är så häftigt. Så att det var så här, jättekul. Samtidigt så var det en period där jag jobbade jättemycket. Vi hade just flyttat från Stockholm ut till Enhörna på landet. Vi höll på att renovera vårt hus. Jag var runt 30. Så att det var ju så här, man var på middagar ibland. Och så kunde man se att alla satt och snegla. Dricker hon vin eller?
Mm.
Punkt, punkt, punkt.
Mm.
Och ja, jag var inte gravid. Men det var nästan som att jag var tvungen att dricka vin bara så att inte folk skulle tro att jag var det.
Mm.
Så, här. Så att det var otroligt tufft privat och samtidigt jättekul på jobbet. Men det slutade med att jag nästan gick in i väggen.
Mm.
Så jag kom till jobbet en dag och bara började gråta liksom, med min chef.
Mm.
Och så fick jag åka hem.
För det var liksom prestation i det här på något sätt att det skulle... Nu förväntas det.
Nej, men det. Ja, det var det. Eller jag ville ju också liksom, att allt skulle gå i rätt riktning i livet. Mm. Nej, men sen så var det väl också så här, det var ju nästan som att vi höll på med en startup, fast inom kontexten för ett storföretag. Så att det var extremt rörigt. Det var liksom, man ändrade riktning på vad vi skulle fokusera på hela tiden. Och jag har ju en så här jättestark... Liksom, pliktkänsla nästan att jag ska leverera. Och det är väldigt svårt att leverera i en sån miljö.
Mm.
Så att det var nog flera olika
saker. Så det var rörigt på jobbet också? Kan
ja,
man
det
säga.
Var rörigt även om det var kul.
Mm.
Men så efter det så... Jag blev aldrig sjukskriven, men jag slutade jobba över helt. Jag slutade kolla mail på helgen och jag slutade jobba på kvällarna. Så jag kände som att jag levererade kanske hälften av vad jag hade gjort innan. Men det sjuka var att det var så, ingen märkte något.
Nej.
Jag bara, nu är ni på lågvarv. Liksom. Ja. Alla bara, det går jättebra för dig. Ja, okej. Okay. Så att det var ju en väldigt nyttig
insikt. Ja, men verkligen. Okej, det kanske blir till och med bättre leverans. Liksom,
ja, säkert också. För att jag inte bara stressade och
Nej, så det där var en dal kan man säga då.
Ja, det var nog en ganska rejäl dal när man ser tillbaka. Mm. Men sen en topp tyckte jag var att få jobba med buss.
Mm.
Det är en fantastisk produkt, bussar. Det känns så oerhört meningsfullt. Bussar.
Jag älskar det. Jag vet inte om någon har pratat så här liksom romantiserat om bussar tidigare här i podden, men det är härligt.
Någon gång ska vara den första. Nej, men alltså, en buss är ju liksom per definition en bra sak för mänskligheten.
Mm.
Här i ett industrialiserat land, så om du har ett bra busssystem så betyder det att folk inte tar bilen, och det är ju bra.
Mm.
Men kanske liksom ännu mer när man får vara med och sätta in ett busssystem i en stad i Afrika, ett utvecklingsland, där det inte har funnits kollektivtrafik. Då innebär ju bussen att, ja, men det är liksom kvinnor, jag har träffat kvinnor som säger, nu kan jag jobba istället för
att kan ta bussen.
Ja, och barn kan gå i skolan istället för att gå och hämta vatten.
Mm.
Så att det...
Ja, du fick se det in real life också.
Helt otroligt.
Något som vi tar så för givet liksom.
Ja, och sen det var inte bara produkten, men det var också liksom... Jag hade en jättehärlig ledningsgrupp, jättebra organisation. Ja, men verkligen bra energi och alla ville framåt och vi skulle liksom, ja, men verkligen förbättra världen. Så det var kul.
Ja. Men du, jag tänker på det här med ledarskap också och vad du själv har. Både, alltså man kan ju, jag brukar ju fråga ibland så här, vad är Vad är en bra chef liksom, eller ledare? Jag vet ju att du har haft många, många chefer på Scania, men också hur du själv eftersträvar att vara.
Mm.
Du kan få filosofera lite kring det där, tänkte jag.
Mm. Nej, men jag har ju nämnt några. Claes som trodde på mig. Och sen Christian, då, min chef när jag var busschef. Det som jag gillade hos honom var att han verkligen... Jag kände att han hade handen i ryggen alltid. Och han la sig inte i detaljer, men han stöttade mig när jag behövde det. Och sen hade jag ju förmånen att jobba med Henrik Henriksson. Han är ju oerhört skarp och smart och utmanade mig intellektuellt liksom, på ett jättebra sätt. Men jag tror egentligen det viktigaste och det starkaste med Henrik är att han är väldigt autentisk och han är sig själv.
Mm.
Och man känner det, att han vill att det ska gå bra för mig och för företaget.
Ja.
Sen min egen filosofi. Jag tror att det viktigaste jag kan göra som chef är att skapa förutsättningar för mitt team att leverera. Och det handlar ju först och främst om att sätta riktningen och målen och att det är tydligt och strategi och allting kopplat till det. Sen om man har en någorlunda komplex uppgift att lösa som ledningsgrupp, då tror jag att det också blir väldigt viktigt att man fungerar bra som team. Så det är något som jag har lagt väldigt mycket tid på i egentligen alla mina ledningsgrupper sista åren. Att få ihop teamet och att skapa en miljö där man kan vara sårbar och man kan be om hjälp. Och där man också har roligt tillsammans.
Mm.
Så, och det kan man göra genom olika metoder. Men jag tror att det handlar mycket om att ha, alltså, när man ska till exempel iväg på en offsite 2 dagar, så har man alltid mer frågor som man vill hantera än man har tid för.
Mm.
Och det är så himla lätt att man kör alla operativa frågor, för de känns alltid viktigare än att lägga tid på teambuilding med gruppen.
Mm.
Men då måste man vara väldigt tuff. Och så prioriterar man upp det där med att man ska också jobba med gruppen.
Mm. Det har man igen.
Absolut. Mm. Då blir man ju mycket mer effektiv när man ska ta sig an de operativa frågorna.
Ja.
Men det är lätt att sitta och säga i en podd, men det är sjukt svårt att göra den prioriteringen.
Ja, jag förstår. När det liksom siffrorna brinner där på något sätt.
Ja.
Men du Karin, sen är det ju det här med att jag har ju också en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige, som alltid skickar med en fråga som är kopplad till det här med ledarskap och som handlar om inkluderande ledarskap. Och då brukar jag be mina gäster att man får exemplifiera vad det betyder konkret liksom för en. Vad inkluderande ledarskap är.
Jag kanske kan ge ett exempel på ett icke-inkluderande ledarskap för att illustrera.
Mm.
För ett par år sedan så var jag med en kvinnlig medarbetare, eller en kvinnlig chef från min ledningsgrupp på ett viktigt möte där man skulle bestämma vilka projekt som skulle få budget. Och det gick väl liksom okej, sådär. Men vi kom utifrån mötet. Så var det en högre manlig chef som kallade till sig oss. Och så gick vi liksom in i ett litet sidorum. Och så sa han så här: tjejer, alltså, ni måste slå näven i bordet lite mer. Ryta ifrån lite mer och skrika till. Och han sa ju det i all välmening, liksom, i någon sorts typ av coaching. Men för mig är väl det liksom ett ganska bra exempel på ett icke-inkluderande ledarskap. Så tillvida att det handlar om att man kan, liksom, man ska göra sig till någon annan än man är för att få genomslag i en viss miljö.
Mm.
Och jag tror tvärtom att det inkluderande ledarskapet, det handlar ju om att man verkligen på riktigt ser de olika personerna som finns i gruppen och att de liksom verkligen får blomma ut och att vi lyckas dra nytta av deras bästa sidor och som team då prestera precis. Bättre.
Mm. Och det handlar, vilket bra exempel, för det handlar ju väldigt mycket om vad ledaren gör i de här sammanhangen. Alltså att hur man får ut det här av alla på något sätt. Mm.
Sen en annan aspekt kring att ha ett inkluderande ledarskap tror jag handlar om att man måste se hela människan. Något som jag inte trivdes så bra med när jag var elitidrottare var att man liksom blev ett med sin prestation.
Mm.
Det är ju väldigt rimligt på något sätt när man är inom en elitidrott att liksom den som är bäst är också den som är viktigast.
Mm.
Men det får ju inte nödvändigtvis de andra att må så bra. Alltså alla har ju svackor och toppar.
Mm.
Och man vill ju bli sedd som en betydelsefull människa oavsett. Mm. Sen kanske inte det går riktigt i elitidrott, men i en ledningsgrupp så måste man ju få ha perioder när man kanske inte klarar av att prestera på samma nivå som man gör när man mår som bäst. Och det tycker jag också är liksom ett tecken på ett inkluderande ledarskap, det är att man klarar av att se hela människan och verkligen tillåter att folk inte alltid är på topp och presterar utifrån sitt fulla potential.
Mm. Men när man tittar på din karriär, eller ditt liv kan man väl säga. Ja. Vi behöver inte, alltså det här med karriär är så himla laddat. Jag håller på och funderar på om jag ska döpa om den här podden för övrigt. Men det, därför att det är ju inte bara karriär vi pratar om här. Utan vi pratar ju om hela livet. Och då undrar jag, så här, vad är det som har varit avgörande för dig? För att du har tagit dels de stegen du har gjort i livet liksom, och i karriären.
Mm.
Vad hittar du för liksom, viktigaste nycklarna?
Ja, men jag tror flytten till Kanada förstås.
Mm.
Att tidigt få stå på egna ben. Och sen också då att vara kvar där själv. Flytta hemifrån egentligen när jag redan var 18 och vara trygg i det. Det är det första. Och sen tror jag att jag hamnade på Scania. Vilket var inte givet. Det var inget jag hade tänkt när jag pluggade. Och att jag fick bli chef tidigt och få det förtroendet. Sen var det naturligtvis jätteviktigt den här flytten till Kenya. Både för att jag fick bli mamma men också för att jag hoppas att jag förändrades till en bättre och mer ödmjuk person.
Mm.
Ja, sen är det ju något som hänt ganska nyligen. Och det var ju att Mercedes ringde.
Mm. Precis, det är också en avgörande nyckel.
Det kommer ju vara ganska avgörande för de nästkommande åren.
Mm. Men om vi skulle prata om det då, vad är det för... Det var ju många som kanske höjde på ögonbrynen där, för det var ju en väldigt lång och fin då karriär inom samma koncern. Och det var ju kanske, fanns ju lite utstakade vägar där, kanske för dig. Hur gick tankegångarna här?
Ja, alltså, jag blev kontaktad av en rekryterare. Och,
det var inte vi, tyvärr, på EQ.
Nej, en annan.
Mm.
Ja, först trodde jag de ville ha en Sverigechef. Men sen när jag förstod att det var att liksom bli vd för hela Mercedes lastbilar, då kände jag att jag måste ändå fundera på det här. Och jag var ju inte alls på väg bort från Scania. Scania har ju präglat mitt liv på ett positivt sätt och varit otroligt betydelsefullt. Och jag var inte alls färdig på den rollen jag hade. Men jag tänkte att det skulle ändå vara roligt att prata med Ola Källenius som är vd på Daimler och förstå lite mer om utmaningarna och det kanske kan vara något liksom i framtiden så där som kan vara intressant. Men sen hade jag ett jättebra samtal med Ola och han beskrev utmaningarna kopplat till att driva en förändring i bolaget både vad gäller liksom att fokusera mer på kund, såklart förbättra på lönsamheten, hoppas vi ju på. Men också modernisera, ta in lite mer modernt ledarskap och nytt tänk. Göra det lite mer internationellt. Så att det kändes ju som ett så extremt spännande uppdrag. Sen var det såklart också roligt att få helhetsansvaret. Från att ha på Scania var jag sälj- och marknadschef.
Mm.
Till att få helhetsansvaret. Och sen när vi började prata om vad vi vill som familj så kändes det som att det var en stor möjlighet för oss att komma ut på ett litet äventyr.
Mm.
Så att då började det väga över lite och Och ja, nu är vi på väg in i något nytt.
Ja, verkligen. Så spännande att få följa, fortsätta följa dig. Men du, Karin, om vi skulle summera lite. Vad är det för någonting som du vill skicka med då utifrån dina lärdomar och sådär?
Ja, men en sak är ju att ta sig tid och jobba med sin grupp. Och skapa en, liksom ett klimat där det finns tillit och öppenhet. Man har liksom inte tid med det, men man måste ta sig tid. Och som du sa, det betalar tillbaka sig alltid.
Mm.
Sen, något som jag har lärt mig, som jag var jätteduktig på när jag var roddare. Det var att ha en lika stark strategi för prestation som för återhämtning.
Mm.
Det är ju ganska självklart när man är idrottare. Men egentligen borde det vara minst lika självklart när man är högchef.
Mm.
Man måste veta var man får sin återhämtning och man måste prioritera den. Så att det jobbar jag fortfarande på själv. Men jag vet att det är viktigt och jag försöker bli bättre och bättre på det.
Och nu har du fått träna lite extra mycket på det.
Ja, precis. Nej, sen tror jag också att ta sig tid för reflektion. Jag har ju förmånen att jobba med Charlotte Berg som är min buddy från Women for Leaders. Nej, men, och vi hörs varje vecka och diskuterar eller pratar lite om vad har vi lärt oss.
Ni har fortsatt med det efter programmets slut.
Ja.
Ja, det är så härligt.
Ja, ja, och det är så enkelt liksom. Men vad händer den här veckan? Vad har jag känt? Vad har jag lärt mig? Och sen har jag själv haft lite så här olika fokus områden för mitt eget ledarskap under den här perioden. Då kan man lägga till också. Så att jag har alltid pratat om att feedback är väldigt viktigt. Så då, i tillägg till den här reflektionen med Charlotte, så skrev jag också ner vilken feedback har jag fått och vilken feedback har jag gett den här veckan. Och kunde jag inte komma på 5 feedbackar som jag har gett och fått, då behövde jag förbättra mig liksom. Så att liksom inte bara springa runt mellan möten utan liksom klära kalendern och ha några timmar och tänka vart man faktiskt är på väg. Det tror jag är väldigt viktigt.
Gud vad bra, det där behöver man ju göra liksom oavsett vad man håller på med egentligen. Alltså det skulle ju alla människor behöva göra. Jag vet att tidigare i mitt, när jag var på ett jobb, då gjorde vi fredagsrapporter. Det är ju liknande det som du... som vi för sig skickade ut på mejl liksom, kors och tvärs i hela organisationen. Det var lite crazy, men det var ändå väldigt bra, för man stängde också veckan liksom, på ett bra sätt när man funderade över vad har jag gjort. Liksom. Så det är ju en liknande grej, men det där med att ta det liksom, riktigt personligt också till sig och också ge sig själv cred, det är ju inte alltid man gör det.
Nej, det är inte jag så bra på. Nej, men sen det sista som jag måste säga också, det är ju att våga tänka stort och kommunicera också med andra om dina drömmar. Därför ju mer man pratar om någonting som kanske från början känns verkligen långt bort och stort och lite ouppnåeligt, när man vänjer sig med tanken och man också berättar för folk och ger dem möjlighet att hjälpa en, då kanske det inte är så långt bort.
Nej. Verkligen. Ska det bli ditt slutord, våga tänka stort. Och vi kommer ju att få se dig nu i den här nya konstellationen och nya rollen. Det ska bli så spännande.
Ja, tycker jag också.
Ja. Lycka till, Karin.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Karin Rådström. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla sociala kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.